Evangelisten Matteus bygger sitt evangelium tematiskt utifrån ett antal längre predikningar eller längre tal. Och i Jesus första tal, bergspredikan, återfinns i kapitel 5, 6 och 7. Och där hittar vi kända stycken såsom: älska era fiender, be så ska ni få, vår fader, gör er inga bekymmer, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och i Matteus 7:28, när Jesus avslutar sitt första tal där, kan vi läsa att när Jesus avslutade detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. Vilket härligt tal, den här bergspredikan. Och några kapitel senare så kommer Jesu andra tal, utsändningstalet, riktat till de 12 lärjungarna. Och dagens evangelietext är en del i detta, det andra talet. Och här säger Jesus att han skickar lärjungarna som får in bland vargar. Han förklarar för lärjungarna att det kommer bli tufft. Men var inte rädda, Gud är med. Men våga inte förneka mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värd att tillhöra mig. Det är två stycken väsensskilda tal som Jesus ger här. Det första talet, bergspredikan, det lockar mig att bli en Jesu efterföljare. Men det andra talet, utsändningstalet, det får mig att fundera både en och två gånger om det är värt det. Men jag tror att båda talen behövs. Bibelöversättningen The Message har formulerat det bra i en av dagens meningar. Det står: ni ska inte inbilla er att jag är här för att göra livet mysigt. Jag är här för att ställa det på sin spets. Jag tänker att bergspredikans positiva budskap, det lägger vi gärna till i våra liv. Men Jesus förklarar nu för lärjungarna att detta kristna livet, det är inte ett mysigt tillägg, utan det är någonting som verkligen förändrar livet. Och tittar vi på de första kristna, så är det verkligen så. De troende, de samlas och har allting gemensamt. De sålde allt de ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov. Och jag ser inga tecken på att någon av apostlarna avskräcktes av det som Jesus hade sagt om. Snarare tvärtom. Kyrkan, den fortsätter att växa. Och det problem som apostlarna ser, det är inte det att de måste försaka livet utanför, utan det är att marktjänsten tar tid från uppdraget att berätta evangeliet. Så de beslutar att utse 7 medhjälpare för att ordna med måltiderna så att de själva kan förkunna ordet för folket som vill höra. Och jag tycker det är roligt att läsa att de egenskaper som efterfrågas för att kunna laga den här maten och se till så att alla är mätta, det är inte att de kan laga mat, utan att de också är uppfyllda av ande och vishet. Och Stefanos, han är en av dessa medhjälpare. Fylld av nåd och kraft så delar han nu ut mat åt de som behöver det. Men framför allt så står det att han gör under och tecken han också. Och han berättar om Jesus. Så till den grad att de skriftlärda upplever honom som ett hot och griper honom och för honom till rådet. Och rådet lyssnar på de anklagelser som förs fram till honom och frågar sedan Stefanos: har du någonting att säga till ditt försvar om detta? Och när jag är ute på skolorna med bibeläventyret så brukar jag säga att Stefanos, han var den första bibeläventyraren som tar med dem här. För att när nu Stefanos får ordet och lägger sitt försvarstal, då går han igenom hela gamla testamentet om hur det går till. Med utgångspunkt ur hur Abraham fördes ut ur Ur och hur de kom till Israel. Och Isak och Jakob och Josef och flykten till Egypten. Och hur Mose kom och befriade folket. Hur de får ta emot 10 Guds bud. Hur Josua tar över och går in i landet. David och Salomo blir kungar. Och sen fortsätter de med profeterna. Och sen avslutar Stefan och sitt försvarstal med att säga: stivnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden. Ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem och som förutsåg att han rättfärdig skulle komma. Och nu har ni förrått och mördat honom. Man kan ju förstå att rådet blir sura. Läs gärna Apostlagärningarnas 7 kapitel när ni kommer hem. Det är en härlig läsning. Det fortsätter så här: när rådet hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder. Men fylld av ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på hans högra sida, och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen. Och alla störtade sig över honom på en gång. Och släpade honom ut ur staden för att stena honom. Så Stefanos är inte bara den första bibeläventyraren. Han blir också den första martyren. Den som får dö för sin tro. Och därefter får även de flesta andra apostlar efter förföljelse också uppleva martyrdöden. Något som inte störde dem nämnvärt. Paulus, han resonerar kring martyrdöden i Filipperbrevet. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Och jag kan känna igen mig i Paulus tänk här. Döden skrämmer mig inte. Jag ser fram emot att möta Jesus i livet efter detta. Men jag trivs även i detta livet. Och stannar gärna kvar här ett tag till. Men att tänka så till att bli martyr, att dö för min tro, det är ett större steg, tänker jag. Och jag har svårt att relatera till hur jag skulle agera i en sådan situation. Jag kan tänka mig att jag är som Petrus kanske. Att nu kan jag lova att jag ger mitt liv för Jesus. Men i mörkret på borggården innan tuppen gal, så kan tankarna säkerligen vara annorlunda. Min död nu, det hjälper inte Jesus. Jag skulle kunna göra mycket mer nytta för Jesus om jag tar mig ur den här situationen levande. Och hur ska jag då tolka Jesu ord? Den som inte tar sitt kors och följer efter mig, han är inte värd att tillhöra mig. Är målet att vi alla ska bli martyrer? Nej, jag tror inte det. Men jag tror att vi ska vara villiga att bli det. Och i min förklaring till hur jag tänker så tar jag hjälp av berättelsen där Abraham får uppdraget av Gud att offra sin son Isak. En otrolig berättelse som man inte riktigt kan greppa. Men Abraham är ändå villig att offra sin son. Men precis innan det ska ske så stoppar Gud det hela. Gud ville aldrig se Isak död. Gud ville bara se om Abraham var beredd att döda sin son. Och på samma sätt så tror jag att Gud vill att vi ska vara beredda att dö för våran tro. Utan att de flesta av oss kommer att behöva göra det. Så om målet inte är att bli martyr, hur kan vi då förhålla oss till martyrerna? Ja, inte som ett ideal, men som ett tecken. Att ge sitt liv behöver inte betyda döden. Det finns de som går i kloster, som munk och nunna, har de gett sitt liv till Jesus. Det finns de som utbildar sig till pastorer eller diakoner och som ger sitt yrkesliv till Jesus. Det finns de som på sin fritid går in i ledaruppdrag och i andakter förmedlar Jesus. Vi människor, vi är olika och vi ska så vara. Vi är skapade olika. Men oavsett vem vi är, hur vi är, vad vi gör, så har vi alla samma möjlighet att fördjupa relationen med Jesus. Och där kan martyrernas tro vara ett tecken och tillit för oss på en fördjupad relation med Jesus. En sista tanke. Jesus sa också i dagens evangelietext: den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värd att tillhöra mig. Jesus säger inte att vi ska hata vår mor eller far eller son eller dotter. Jesus säger inte att vi ska älska dem mindre än vad vi älskar honom. Utan Jesus beskriver hur mycket vi ska älska honom. Så mycket som vi älskar vår familj. Och jag är beredd att dö för min familj. Jag är beredd att dö för Jesus. Så säger jag nu. Hur det blir i skarpt läge, det vet jag inte. Men vi kan alla fundera på hur dessa löften kan hjälpa oss att fördjupa relationen på Jesus. Oavsett så tycker jag det känns hoppfullt att läsa. Var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min fader i himlen. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vi ber. Tack Jesus för att du kom till vår jord för att göra skillnad på riktigt. För att visa vägen till Gud. För att bygga relation med oss. Hjälp oss att ta vår tro på allvar. Hjälp oss att göra skillnad.